Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, hej.
Helena, vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om ytterligare ett väldigt efterfrågat ämne, nämligen urininkontinens.
Mm.
Det här drabbar ju så otroligt många kvinnor, både innan men framförallt efter barnafödande och lite senare upp i åren. Och vi får mycket frågor om det. Och nu har vi bjudit in en otroligt erfaren och kunnig gäst på området, nämligen gynekologen Daniel Altman.
Yay!
Välkommen!
God morgon.
God morgon. Daniel, du sitter just nu i Milano och poddar, och därav låter det som att vi har liksom en telefonkontakt, för vi har en telefonkontakt. Vi fick inte till det på något annat sätt. Tekniken svek oss idag. Men vi tror att, att alla ska kunna höra tillräckligt bra för att få med sig all information som behövs. Daniel, du är forskare och forskar mycket inom just det här området, eller hur?
Det stämmer. Jag har hållit på länge med det här området, över 20 år nu.
Vad är ditt område inom liksom, urininkontinensvärlden? Vad är det som du liksom jobbar mest med?
Ja, vi brukar ju kalla den här subspecialiteten för urogynekologi, och det betyder att det är lite grann av en tvärdisciplinär subspecialitet där man jobbar både inom områden som traditionellt sett tillhört urologin och även till viss del kolorektalkirurger. Jag
alltså tarmkirurger.
Jag har inget supereget område inom urogynekologin, utan jag håller på med lite allt möjligt. Både urininkontinens och framfallssjukdom som jag disputerade på inom för länge sedan, och analinkontinens och förlossningsskador och allt egentligen som ingår i det här ämnesområdet.
Mm. Och nu, du driver också en stor mottagning här i Stockholm som inriktar sig både mot urologi och alltså kissbesvär och gynekologi.
Ja, precis. Mm. Precis. Jag är en av delägarna och kliniskt verksam på Stockholms urogyn, eller urogyn som vi numera kallar oss. Det är just en tvärdisciplinär mottagning där vi jobbar gemensamt med uroterapeuter, urologer, smärtläkare. Just för att det här området korsar gränserna i människokroppen, och det behövs kompetens från flera områden helt enkelt för att kunna ge ett bra omhändertagande till kvinnor som har urogynekologiska besvär.
Då tar man inte emot män då på den mottagningen?
Jo, vi tar emot män också. De kan också behöva träffa en uroterapeut. Däremot så som gynekolog så träffar jag inte män annat.
Nej.
Extrema undantagsfall. Men absolut att män är välkomna, och där kan man ju få urininkontinens av andra skäl och även problem med tarm och analinkontinens.
Just det.
Inkontinens.
Ska vi komma in på vad det finns för olika typer av urininkontinens?
Mm.
Börja där.
Mm.
Ja, man kan väl grovt, väldigt grovt så kan man dela upp det i de två vanligaste formerna, och det ena är ju då det vi kallar för ansträngningsinkontinens eller ansträngningsläckage. Kallas på engelska för stressinkontinens, vilket ibland missuppfattas att man tror att det har med det svenska ordet stress att göra, men det har det ju inte, utan det är det engelska ordet för belastning. Ansträngningsinkontinens drabbar vanligtvis, alltså det kan drabba kvinnor i alla åldrar, allt ifrån barn till livets slutskede, men det vanligaste är väl att man ser det som att det debuterar efter barnafödande och presenteras under den reproduktiva perioden. Det finns en väldigt stark koppling till barnafödande.
Och hur kommer det sig? Vad är det under förlossningen som gör att man kan drabbas av urininkontinens eller ansträngningsinkontinens?
Ja, det är också en väldigt komplicerad fråga. Men grovt så kan man säga så här, att föda barn innebär ett trauma mot de omkringliggande organen. Och har man då otur så kan det här traumat också ge symptom efter att man har fått barn. Och det kan bero på att vävnaden helt enkelt har tänds ut eller sträcks ut, att man inte längre får det rätta stödet till urinröret där slutarmuskeln sitter, eller att det har skett en skada direkt på slutarmuskeln eller på de bindvävstrukturer som finns kring slutarmuskeln. Det kan också vara frågan om att nerver i området har fått stryk. I många, många fall så kommer urinläckagen kort efter barnafödande, alltså de som finns kort efter barnafödande, att bli bättre eller till och med helt gå tillbaka i och med att tiden går från förlossningen och traumat läker. Men tyvärr för väldigt många så blir det kvar.
Mm. Så det är stressinkontinens eller
ansträngningsinkontinens
som vi säger på svenska. Men, och den andra formen då?
Ja, den andra vanliga formen det är något som kallas för överaktiv blåsa. Överaktiv blåsa innebär att man har att urinblåsan helt enkelt inte, regleringen av urinblåsans signaler inte fungerar som det ska. Det här resulterar i att man blir väldigt hastig, kissnödig, har svårt att hinna till toaletten, springer ofta på toaletten. Det behövs inte så mycket kiss i blåsan för att man ska känna sig kissnödig, att man börjar gå på nätterna. att man kan drabbas av läckage när man blir kissnödig, eller att man helt enkelt inte hinner fram till toaletten.
Det klassiska är ju det här när man sätter nyckeln i dörren, eller hur?
Ja, precis. Och så, det kan ju då presentera sig på många olika sätt. Det här att det kan vara en stressig situation, att man känner sig pressad på något sätt som gör att man blir kissnödig, och så kan det ske olyckor. Det kan vara att man ser sitt hus eller hör rinnande vatten som stimulerar kissreflexen, eller att man står med nyckeln i låset och börjar känna sig kissnödig och har svårt att hinna fram. Det här skiljer sig då från ansträngningsläckage så tillvida att ansträngningsläckage innebär ju att man läcker just när man hostar och skrattar, myser, hoppar, studsar. Fysisk aktivitet, någonting där buktrycket ökar.
Vilken är det vanligaste av de här formerna?
Ja, den vanligaste formen är ju överaktiv blåsa. Men det man kan säga då, det allra vanligaste, det är ju faktiskt att man har någonting som kallas för blandinkontinens. Och det betyder att det finns ett inslag av båda de här huvudgrupperna samtidigt. Så att väldigt många har ju då både ansträngningsläckage och överaktiv blåsa. Och det står för ungefär 60% av patienterna. Och där finns det stora så här epidemiologiska studier. Man har tittat på befolkningen både i Sverige och Europa och runt om i världen. Och det ser ungefär likadant ut. Att ungefär 60% har en blandform. 30% har ren överaktiv blåsa och 10% har ansträngningsinkontinens.
Okej. Att det ändå var så få som hade ren ansträngningsinkontinens. Jag trodde faktiskt att det var flera. Men det kanske är för att jag träffar ett selekterat urval på Danderyds sjukhus.
Men det beror också på lite grann hur man väljer att definiera ansträngningsinkontinens. Att man läcker när man hostar, skrattar, myser, hoppar, studsar kan ju uppfattas en väldigt olika. Till exempel någon som jobbar som dagisfröken och har tunga lyft på dagen eller jobbar inom vården, omvårdnad, tunga lyft. För de kan ju ansträngningsinkontinens vara ett oerhört störande inslag i vardagen. Varje gång man lyfter eller varje gång man böjer sig fram så läcker man. Medan för någon som kanske har ett stillasittande arbete och inte rör sig så mycket på dagarna så behöver inte ansträngningsläckage vara ett stort problem. Så att man måste ju relatera symptomen till vad patienten, vad kvinnan gör på dagarna. Och sen beror det också på hur man definierar ansträngningsläckage. Om man läcker en droppe en gång i månaden, är det att ha ansträngningsläckage? Eller kanske man blir tvungen att acceptera att det kommer en liten droppe någon gång då och då? Till skillnad från någon som kissar på sig alldeles en gång om dagen. Och det är en enorm skillnad. Och därför måste man ta de här siffrorna lite grann med en nypa salt. Men det är ungefär så det ser ut. Ja.
Men du, när ska man söka hjälp?
Alltså jag tycker ju att man ska söka hjälp om det är ett besvär. Jag tycker inte att det räcker med att man har noterat att det kommer lite kiss i vissa situationer. Utan är det någonting som man uppfattar som ett besvär, då bör man ju kanske fundera på om man ska göra någonting åt det. Och jag tycker det finns all anledning att söka tidigt för att få förklarat för sig hur alternativen ser ut.
Mm.
Vad finns det att erbjuda i behandlingsväg för just dig? Är det här någonting som jag känner är motiverat just nu? Behöver jag gå vidare? Eller nöjer man sig med att konstatera att det fanns inget annat bakomliggande problem? Problemet och symptomen är inte så himla så besvärande just nu. Så jag kanske kan avvakta. Men då har man åtminstone fått en förklaring till sina besvär. Och man har fått en möjlighet att ta del av de alternativ som finns att behandla.
Och vad finns det för alternativa behandlingar för de olika?
Ja, om då börjar med ansträngningsläckage. Det vill säga att det läcker när man hostar och skrattar och hoppar och nyser och rör sig. Ofta i ett tidigt skede så kan det vara tillräckligt med uroterapi som det kallas för. Fysioterapi, sjukgymnastik för området. Det kan vara så att man har svag bäckenbottenmuskulatur och bara genom att träna upp detta så kan läckagen helt och hållet gå i regress. Det här finns det gott om studier som har visat. Det finns en norsk fysioterapeut som har jobbat väldigt mycket med det här. De har visat på väldigt god effekt med bäckenbottenträning om man har lindriga läckage. Om läckagen är lite mer omfattande, att man har dagliga läckage, stora problem med läckage, så brukar ju som regel inte bäckenbottenträning vara tillräckligt ansant. Och när det gäller ansträngningsläckage så finns det sedan mer än 20 år tillbaka en operation som man kan göra.
Hur går den till?
Ja, det här är faktiskt en svensk uppfinning kan man säga som professor Ulf Ulmsten i Uppsala tog fram under 90-talet med hjälp av kollegor på Danderyd bland annat och i Uppsala. Det innebär att man i lokalbedövning lägger upp ett litet band som ett stöd för urinröret. Det här bandet lyfter upp, stöttar urinröret och hjälper slutarmuskeln att stå emot när trycket i buken ökar. Det finns två varianter på den här operationen. Vilken man väljer beror lite grann på kirurgens egna erfarenheter, vad man trivs bäst med, lite grann patientens förutsättningar. Men båda har utmärkta långtidsresultat och är idag att betrakta som gold, det som kallas för gold standard, det vill säga det bästa vi har att erbjuda.
Okej, och det är den som kallas då TVT eller TVTO, de här två olika formerna av den operationen. Och det är en ganska snabb operation. Den tar ju liksom mellan 10 och kanske 30 minuter att utföra och görs i lokalbedövning. Man är ju inte sövd utan man får lokalbedövning liksom runt området där man ska operera, alltså i slidan runt urinröret. Och så kan man få lite så här lugnande så att man...
Har du varit med på det?
Jag har varit, jag gör ju jättemånga sådana på Danderyd varje dag, men jag har inte gjort en sån på mig själv så att säga. Alltså jag har inte varit med om det så.
Nej,
men
operationen som sådan är ju inte svår att utföra. Det är ju en väldigt standardiserad operation, ett antal steg som ska göras. Så det är relativt okomplicerad kirurgi, men det gäller att välja ut rätt patient.
Mm.
Det är det svåra. Och ibland så provoceras jag lite grann av morgon-tv-sofforna som där man titt som tätt har någon kollega som slänger ur sig att det här går att fixa för alla och det är en liten operation och det tar bara några minuter så är allting bra. Och tyvärr är det väldigt, väldigt många patienter som inte kvalificerar sig för en operation av olika skäl.
Mm.
Så det svåra är inte att utföra operationen, det svåra är att välja rätt patient. Och väljer du fel patient så kan man knuffa en patient ur askan i elden och skapa nya problem.
Men till exempel Daniel, om man har den här blandinkontinensen som du pratar om, att man har både lite alltså överaktiv blåsa och att man har lite ansträngningsinkontinens. Hur tänker du att man ska göra då? Ska man operera de patienterna och hoppas på att man löser en del av problemet?
Ja, nu blev det genast ganska så avancerat kan man väl säga. Mm. Därför att just, det här är just en sån situation där det gäller att inte välja fel patient för operation.
Mm.
Vi vet det, att om man gör en sån här operation där man lägger upp ett band runt urinröret så finns det en risk att det andra problemet, överaktiva blåsan, tar fart. Att blåsan inte tyckte om den här förändringen som operationen innebar. Och att man får ännu mer problem med överaktiv blåsa.
Och det är ju, men det är ganska vanligt tycker jag att patienterna kommer och liksom har en liten blandinkontinens och så, men kan du inte bara snälla åtminstone fixa det ena så kan jag liksom leva med det andra. Att man, alltså det, man har den förväntansbilden på och man har hört, precis som du säger, att det går att operera bort det ena. Men, det är inte
men då finns en risk att det andra blir sämre. Och det här är någonting som man måste ta lite tid och förklara för patienten. Och man måste även väga vad det vi kallar, vad är den dominerande komponenten i patientens problematik. Är det så att hon har jättebesvärlig ansträngningsinkontinens, läcker jättemycket när hon hostar, hoppar, skrattar, nyser och bara ett litet inslag av överaktiv blåsa, vilket ju väldigt många har, då skulle jag kanske inte tveka. Men är det så att när man väger patientens symptom mot varandra och inser det att den överaktiva blåsan är kanske det största problemet, då skulle jag kanske rekommendera att man börjar med att behandla den överaktiva blåsan.
Mm.
Hur långt kommer vi i det här? Det kanske är så att efter behandling att patienten tycker att den överaktiva blåsan inte alls är något besvär längre. Och då, utan nu är det helt och hållet ansträngningsläckagen som dominerar. Och då skulle jag inte heller tveka att gå vidare med operation.
Nej. Men och hur
man behöver tänka lite innan. Så att det skapar nya problem. Problemet med den här operationen det är också det att om man väl lagt dit det här bandet så läker det fast. Och det är svårt att ta bort det. För att inte säga omöjligt ibland. Så att man måste vara lite eftertänksam och inte knuffa patienter i en riktning där att vi har enkla lösningar på vissa problem gör ju inte att det löser alla problem.
Nej. Men och hur behandlar man den andra sorten då? Överaktiv blåsa?
Ja, den överaktiva blåsan behandlas ju oftast genom en så kallad trappstegsmodell där man i tidiga stadier lätta besvär kan också börja med uroterapi. Vi har ju en subgrupp utav, ska man säga, nästan som fysioterapeuter, även om de flesta inte är fysioterapeuter utan det kan vara legitimerade sköterskor som är jätteduktiga på det här med blåsan och bäckenbotten. Och även här så kan man då jobba med det som kallas för blåsträning. Och blåsträning tillsammans med att man går igenom hur man dricker, vad man dricker, hur man rör sig och så vidare. Det finns mycket man kan göra innan man går vidare till nästa steg. Det finns också elstimulering som kan stimulera de här nerverna att bete sig lite annorlunda. Och man kan då med träning få bort en del av de här problemen. Nästa steg blir medicinering.
Kan vi bara stanna där? Vad innebär blåsträning? Att man ska hålla sig?
Till exempel att man tömmer tomt när man kissar. Till exempel att man får lära sig tekniker för hur man faktiskt tömmer blåsan. Många patienter tror sig tömma blåsan, men när vi undersöker dem så visar det sig att de går runt med det som kallas för resurin eller resturin. Om man alltid går runt med 1,5 deciliter kiss i blåsan, då är det inte så konstigt att man behöver kissa ofta.
Hur tömmer man blåsan då?
Ja, det får ni nästan ta in en neuroterapeut för att gå igenom. Det finns en mängd olika tekniker för hur man gör det här på olika sätt. Det kan vara en pall under fötterna. Det kan vara att man sitter på olika sätt, olika vinklar. Det kan vara att man stimulerar med rinnande vatten samtidigt. Det finns olika tekniker och knep för det här. Men nästa steg blir ju då medicinering. Och då finns det ju det som kallas för blåslugnande mediciner eller blåslugnande tabletter. Av olika varianter som man kan använda. Man kan pröva sig fram tills man hittar det som passar kvinnan bäst. Om inte det heller ger tillfredsställande resultat så finns också sen snart 10 år tillbaka något som kallas för Botox.
Och den utför ni på mottagning?
Precis. Mm. Och de flesta associerar ju Botox med kosmetiken. Men i Sverige så är mer än 90% av Botoxbehandlingarna medicinska. Man har hittat mängder med olika områden där man kan använda Botox med stor framgång. Vid olika former av kronisk nackspärr, vid kramptillstånd i ansiktet, vid problem med bakskärten, vid CP-skador, vid svettningsproblem. Det finns mängder av olika områden där Botox är väldigt, väldigt effektivt.
Mm. Alltså jag förknippar ju Botox enbart med av kosmetiska skäl. Men det
finns... De flesta gör ju det.
Om man har fött ett barn... Och så har man fått en kraftig ansiktsinkontinens. Hur länge tänker du, eller liksom, hur lång är återhämtningstiden innan man kan tänka sig nu blir det kanske inte så mycket bättre med bäckenbottenträning eller tiden som läker inte alla sår då? Liksom, när ska man tänka så här, men jag kanske faktiskt inte kommer bli bättre än så här?
Ja, det finns inga absoluta tidsramar för det här, men vi brukar säga grovt ett år. Och det motsvarar ju ungefär amningsperioden för de allra flesta och att man hinner kanske få tillbaka mensen. Har det inte blivit bättre efter ett år, då brukar det sällan bli bättre. Men du brukar inte heller vilja göra någonting så länge som man ammar, annat än möjligen uroterapi. Men om man pratar kirurgi så vill vi ju helst inte att man ammar och att man har fått, helst att man har fått tillbaka sin mens. Och att man har gjort ett försök med bäckenbottenträning under tiden.
Ja, men och nu kan man lägga det där bandet och föda vaginalt efter det. Förut så fick man inte lägga det där bandet innan man hade fött klart alla sina barn, sa man. Men nu kom det någon studie om det som visade att man kunde föda barn utan att förstöra operationsresultatet. Stämmer det?
Ja, det stämmer så tillvida att det kom en studie om det. Ja. Alltså det har ju varit väldigt omdiskuterat det här. Mm. Och man kan väl säga att vi har väl inte nått fram till en... säker slutsats än. Men det kommer fler och fler studier som talar för att det går bra att föda barn vaginalt efter att man har gjort en sån operation. Problemet är bara det att om det är så att läckagen kommer tillbaka när man har fött barn och det visar sig att det är av samma typ och man kanske skulle behöva göra om operationen, då opererar man för andra gången på samma ställe. Och då måste man lägga upp ett nytt band, ett till band på precis samma ställe som man hade tidigare. Och det här vet vi idag att resultaten är inte lika bra när man opererar för andra gången. Och i och med att det fortfarande finns lite osäkerhet runt effekterna av att föda barn igen, det är inte helt klart. Så brukar vi rekommendera att om man i närtid planerar ytterligare barn så kanske man kan vänta med operationen tills man är färdig med sitt barnafödande, reproduktiv period. Och då frågar många, ja, men vad är närtid då? Ja, det måste man också ställa i relation till hur gammal man är. Hur gammal är kvinnan i fråga? Har kvinnan en partner eller har man precis kanske skaffat en ny partner? Eller vad planeras? Men jag skulle säga på ett ungefär skulle jag säga inom något år eller några år. Så tycker jag att det är bättre att man...
Det finns ju sån här skydd, alltså kontinensbåg eller kontinensskydd och så då, som man kan använda tiden. Är de effektiva?
Så man kan liksom... för en del så är de effektiva, ja.
Under
det, men problemet med de här bågarna, det är det att man kan inte ha dem dygnet runt. Utan de kan sitta i 68 timmar och sen måste man ta ut dem. Och jag har en del patienter, de väljer att ha sina kontinensbågar när de ska gå på sina pass och träna, eller att de ska ut och springa, eller att det är någonting liknande. De vet att de ska göra någonting.
Mm, vad är det för någonting?
Ja, det är en liten, ja, men det är som en skumgummi banangodis ungefär, den gula skumgummi banan, fast inte skumgummi utan plast. Som man kan sätta in och ta ut själv.
Mm.
Och som jag sa, för en del så är det en väldigt bra lösning. Problemet är de som läcker, inte bara när de tränar till exempel, att man har läckage i vardagen och det räcker med att man hostar till eller gör någonting annat så kommer läckaget. Och, ja, man kan inte gå med bågen dygnet runt.
Nej, just det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Kan man förebygga urininkontinens på något sätt?
Inte som vi vet idag.
Det finns ingenting man kan göra. Jag tänker med, i och med att en av behandlingarna är fysioterapi, det är inte så att man kan göra någon sån träning kontinuerligt över livets gång för att se till så att man inte hamnar där, eller?
Nej, det finns ingen evidens för att det skulle vara på det sättet. Däremot så vet vi ju det att om man ändå har en bra bäckenbotten så är det bättre än att inte ha en bra bäckenbotten. Men det finns ingenting som säger att om man börjar träna när man är 20 och att man därför skulle ha mindre risk för urinläckage när du sen föder barn när du är 28.
Nej, och hård träning under graviditet försämrar inte chanserna.
Jag tror att det varken gör till eller från.
Nej. Mycket gener här kanske.
Det är ju många faktorer i det här. Det är inte så enkelt som att det bara räcker med att träna bäckenbottenmuskulaturen. Det har ju också att göra med det trauma som uppstår vid förlossningen. Vilka strukturer är det som blir skadade? Det har att göra med ärftlighet. Vi vet att cirka 30% av risken att drabbas av ansträngningsinkontinens beror på ärftliga faktorer. Det har att göra med vikten. Hur mycket man går upp i vikt, vad man har för vikt. Det har att göra med rökning, med diabetes. Det finns mängder med olika så kallade riskfaktorer som helt enkelt ökar risken för att drabbas. Och en del av de här kan man göra någonting åt, andra inte. Du kan ju inte gärna ändra så mycket på den ärftlighet du har.
Nej, men rökning till exempel, hur kan det påverka att öka risken för urininkontinens?
Alltså rökning ökar risken för allt. Men man kan säga att generellt sett på samma sätt som att du får sämre kondition när du röker, Så tror man att det har att göra med syresättning och utbyte av syrgas i blodet och hur muskulaturen fungerar, helt enkelt. Dessutom så kan man ju tänka sig också att det finns metaboliter från rökning som påverkar bindväv och så vidare. Så att rökning är alltid en riskfaktor, men det finns saker du kan påverka. Du kan påverka hur mycket du väger. Det kan du göra. Du kan påverka ditt BMI. Vi vet att övervikt, det finns nästan en linjärt samband mellan övervikt och besvär av ansträngningsläckage. Däremot inte med överaktiv blåsa, ska jag säga.
Okej. Hur ser prognosen ut?
Ja, alltså om man pratar ansträngningsinkontinens och man gör en operation så ser prognosen väldigt bra ut. Om man är normalviktig, inte har en massa komplicerande faktorer och är mellan 30 och 40 så skulle jag säga att prognosen är en bit över 90% att man blir botad ifrån sina läckage, att man blir helt av med läckagen.
Det är det här folk har plockat upp, kvinnor har plockat upp och hört de här siffrorna, 90% blir bra, det är därför alla vill göra en operation, skulle man ju vilja om man hade de siffrorna.
Ja, nej men, och jag förstår det och jag tycker att man ska, att fler borde erbjudas operation och fler borde opereras. Men det är fortfarande så att man måste tänka sig lite för och att alla kommer inte att bli aktuella för den här typen av operation.
Nej.
Och det är väldigt många patienter som blandar ihop sina besvär med andra saker och det gör att en del kommer med väldigt höga förväntningar till mottagningen och blir väldigt besviken när man då säger att du passar inte för detta.
Nej. Okej, så 90% på rätt patient som utför rätt operation så är det 90% chans att bli helt botad.
Det är lite över 90% chans att bli botad. Sen kan man säga att det är ungefär 6-8% som blir väldigt mycket bättre men som fortfarande kan ha lite läckage. Och sen är det några procent som inte reagerar alls på operation av oklara.
Och överaktiv blåsare? Hur många blir bra?
Överaktiv blåsa är lite annorlunda. Därför att det har ju då med signalsystemet i blåsan att göra. Med nerverna i blåsan. Och så vitt vi vet idag så kan vi idag inte bota patienter från överaktiv blåsa. Vi kan däremot få patienterna väldigt mycket bättre och till och med ibland symptomfria. Men vi kan inte ta bort det bakomliggande problemet som har att göra med nervsystemet i blåsan. Och där finns det ingen motsvarande operation. Det finns inget ingrepp som vi kan göra på det viset som återställer signalsystemet. Utan det vi har att erbjuda då, det är de här tre stegen kan man säga då. Träning, uroterapi, medicinering och till slut botox.
Just det. Men du, hur är det med äldre kvinnor som har gått igenom klimakteriet och som har väldigt sköra slemhinnor? Hur många kan bli bättre av att man använder lokalt östrogen i slidan?
Ingen.
Ingen blir bättre av det?
Nej.
Nej.
Det har också så här, det finns många så här omdiskuterade områden inom det här fältet. Det här är ett av dem. Kan man behandla urininkontinens med östrogen? Och idag så kan man väl säga det att svaret är nej. Du blir inte av med dina läckage genom vare sig lokalt eller peroralt, alltså att man tar östrogen som påverkar hela kroppen. Det blir inte bra. Så finns det andra aspekter på det här som kan påverkas av östrogen. Urininkontinens påverkas inte, men Vi vet att lokalt östrogen är väldigt effektivt för många för att förebygga urinvägsinfektioner till exempel. Så där har ju lokalt östrogen en viktig roll för många kvinnor efter klimakteriet.
Mm. Du, kan vi kort beröra uretrit?
Ja.
Vad är det?
Kort, sa du kort?
Ja, kan du kort beröra det?
Ingenting som har med uretrit att göra behandlas kort kan jag säga.
Okay. översiktligt då.
Var det något särskilt undrar över om uretrit?
Vad är uretrit? Kan vi börja där?
Ja, jag kan inte ens svara på den frågan. Uretrit är idag ett samlingsnamn skulle man kunna säga för olika tillstånd tror vi. Som har att göra med att man får smärta från urinröret. Vi vet idag inte så mycket om den här åkomman. Därför att personligen så tror jag att det handlar om flera olika tillstånd som alla hamnar under samma tak för att de har det gemensamt att de orsakar smärta i urinröret. Men det kan vara frågan om flera olika bakomliggande mekanismer och vi har idag inte möjligheten att liksom, separera de här från varandra utan alla betraktas ungefär som samma sak. För vi har ingen bättre diagnostik, vi har ingen finare diagnostik idag som gör att vi kan separera dem.
Men smärta när man kissar, men också smärta när man alltså mellan att man kissar.
Precis, och det finns olika varianter. Det finns dels de som bara har ont när de kissar, men det finns också, skulle jag säga, de allra flesta som går runt och har ont hela tiden, mer eller mindre.
Mm.
Och vid kontakt så blir det värre, till exempel vid samlag, eller att man försöker stoppa in en tampong, eller att man kommer åt urinröret vid någon aktivitet. Men uretrit har nog också lite olika varianter. Dels har du den akuta uretriten och det är nog det som sex- och samlevnadsläkare och dermatologer och venerologer då, som jobbar med smittsamma könssjukdomar. Det är nog ofta det de ser på sina mottagningar. Patienter som kommer dit har haft en sexuell kontakt och det börjar göra ont i urinröret. Och då tänker man ju såklart klamydia eller kanske gonorré eller något liknande. Men sen, och det här är ju en akut fas och för de allra flesta så försvinner den här akuta fasen med behandling eller bara att tiden får gå. Men sen har du en annan grupp av patienter som fortsätter att ha smärta efter en urinvägsinfektion till exempel. Smärtan går inte över. Och då hamnar man i en annan situation då antibiotika sällan är lösningen. För det är inte längre frågan om en bakterie eller en annan patogen som orsakar det här. Utan det har blivit en lokal inflammation. Och då måste man ju försöka behandla det. Och det behandlas lite annorlunda.
Mm. Men det här tycker jag är en jättesvår grupp som lider väldigt mycket.
Det är en väldigt dåligt studerad grupp.
Mm.
Det är en stor grupp.
Mm.
De allra flesta som får uretrit kommer att ha det under en kort period och sen så går det tillbaka. De vi ser på mottagningen hos oss är ju ofta kvinnor som har gått runt med det här ganska länge. Och då är tyvärr våra möjligheter att göra någonting också lite sämre.
Mm.
Därför att ju längre en inflammation får pågå, desto svårare är det att behandla.
Mm.
Och det är ju liksom en biologisk princip som är gemensam för hela kroppen.
Mm. Men hjälper det med NSAID, typ Ipren eller kortison eller någonting
annat antiinflammatoriskt? Ja, precis. Och också här så finns det olika former av behandlingstrappor som man kan jobba med. Vi har en, det finns andra varianter på den behandlingstrappan, vet jag. Men vi brukar börja med det som vi tycker är snällast och det som patienten kan klara själv, sköta själv. Någon form av antiinflammatorisk medicinering. Det är viktigt att man utesluter att det inte finns en bakomliggande urinvägsinfektion så man får ju såklart kolla att det inte är något sånt fortfarande. En del har ju behandlat en urinvägsinfektion och sen så tror man att bakterien är borta och så gör man och så kollar man så visar sig att den är kvar. Så att jag tror att det är sånt som är viktigt att göra.
Mm. Ja, uretrit.
Mm.
Mm. Hade du någonsin hört om det förut, Lydia?
Nej.
Nej. Har du hört om urininkontinens förut?
Ja, av dig.
Av mig, ja.
För att vi har pratat om det för att det är att du jobbar med det och att det är vanligt.
Mm. Men det är ju otroligt många som är drabbade.
Mm.
Och Daniel, jag hoppas att våra lyssnare har fått med sig lite om vad man ska tänka på när man ska söka och att liksom en operation inte är en quick fix som botar alla som läcker urin. Och att man kanske också ska liksom värdera hur stort problem man har. Alltså som du säger, att om det händer någon gång då och då så är inte det liksom, det är inte så att man måste göra någonting åt det om man inte lider av det. Liksom, utan det är att man värderar sina symptom. Mm. Men du Daniel, vad är liksom den vanligaste myten eller missuppfattningen om urininkontinens?
Ja, jag skulle säga att en vanlig myt är att det är självorsakat, skulle jag vilja säga. Att många känner att många kvinnor säger spontant att jag borde ha tränat. Jag borde ha gjort mina övningar när jag födde barn eller innan jag födde barn eller liknande. Och jag tycker inte om att höra det. Jag tycker inte att man ska skuldbelägga sig själv för att man har drabbats av urininkontinens.
Nej.
Inte ens när det verkligen, inte ens om det verkligen är självorsakat, så tycker jag att man ska skuldbeläggas vare sig sig själv eller av vården. Och det är därför jag väldigt mycket ogillar den här grejen att... Ja. Många kvinnor säger att men min gynekolog sa förut att men så här är det när man är kvinna, man får gå runt och läcka. Det, så är det, det får man acceptera. Och den typen av, det är också en form av skuldbeläggande att man säger att på grund av ditt kön så ska du gå runt och ha urinläckage. Det är någonting som jag verkligen, verkligen inte gillar, och vi i vården ska inte ägna oss åt att skuldbelägga eller... Vi ska hjälpa och trösta. Och det är vår devis.
Lindra när vi kan och bota när vi kan.
Precis. Mm. Och är det så att vi kan hjälpa och bota och trösta och lindra, så ska vi göra det. Däremot är jag också ganska... och jag tycker att vi ska vara väldigt raka med våra patienter och säga också när det är så att vi inte kan. Så att vi inte utsätter patienter i onödan för onödiga ingrepp och onödiga behandlingar. Men just det här skuldbeläggandet av sig själv eller att bli skuldbelagd av andra, tycker jag, det är en liten grann av en myt som jag skulle vilja helt och hållet försvara.
Ja, vad bra. Men du, någonting som vi överhuvudtaget inte har berört och som vi inte kommer att beröra idag, det är ju liksom de här neurologiska, eller jag menar att man har haft en stroke eller man har någon neurologisk sjukdom som gör att man kissar på sig. Men det är inte riktigt gynpoddens fokus idag i alla fall. Men det är klart att den urininkontinensen finns ju också.
Det kan vi prata om någon annan gång om vi vill, men de neurologiska bakgrunden till många patienter med MS till exempel har ju urininkontinens som ett tidigt symptom. För Parkinson så kan det också vara ett måttligt tidigt symptom, eller till och med för Alzheimer så är det ju också vanligt symptom, eller demenssjukdomar, stroke, ryggmärgsskador och så vidare. Vi jobbar ju mycket med det på Urogym. Och vi tar emot patienter från hela länet med neurologiska sjukdomar. Så att, och där har vi ju Caroline Elmer som är urolog, som är väldigt duktig på neurologi, och jag som håller på med det. Men det är en stor grupp, absolut. Men de skiljer sig.
Skiljer sig lite.
De skiljer sig vad gäller mekanismer och lite grann hur vi tänker.
Det är en annan podd.
Det är en annan podd. Daniel Altman, tusen tack för att du ställer upp ända från Milano. Vilken ära att få ha dig i gynpodden.
Varsågoda,
det
är så välkomna.
Ja, vi hörs. Ha det bra.
Ha det så bra, Daniel.
Hej. Ja, Lydia, det där var urininkontinens. Vad kände du?
Otroligt informativt. Jättebra avsnitt. Det är ju väldigt nischat till området. Och jag tror att man framförallt vill lyssna på det här om man upplever att man har någon sorts problem. Om man vill förstå mer om det är urininkontinens och om man bör söka vård för det eller inte.
Alltså det är precis så jag också tänker. Har man urininkontinens, då är det liksom ett otroligt stort problem för många.
Såklart.
Och det är kanske inte så lätt att få information. Har man inte urininkontinens, då är ju det här ganska ointressant.
Ja, nej men...
alltså jag förstår vad du menar.
Jag har så mycket frågor, för jag har inte haft det problemet än i mitt liv. Däremot så är det ju jätteintressant att få prata med någon som kan så här mycket. Och om jag någonsin får det problemet, så kommer jag förstå ganska tidigt vad det är.
Exakt. Så ja, men då tackar vi för idag.
Tack så mycket.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.